Nu ska jag mixtra lite grann här så att anpassa efter min synskada. Får vi se här. Det var dåligt åtskruvat. Så, nu ska vi se. Nu hoppas jag att ni hör mig skapligt bra här när jag har skruvat färdigt. Den vill inte hålla sig på plats riktigt. Så, nu ska vi se. Ja, det som det handlar om idag på palmsöndagen, jag hoppas ni hör mig bra nu. Det är att vi kan ana det stora som Jesus är. Det, att vi kan ana det här temat, hans väg till korset. Det beskrivs ju i alla de här texterna som jag lyssnar på. Jag ska läsa en text till snart här. Om vem han är. Och i gamla testamentet beskrivs det ju som någonting som ska hända. Någon som ska komma. Texterna i Zakaria är profetiska. Det finns också en saltartext som vi inte har läst. Den är också profetisk. I Filipperbrevet skriver Paulus om något som har hänt. Han kan berätta om Jesus. Det har hänt. Jesus har gjort det stora han tänkte göra. Ja. Och det stora offret som Jesus var. Det uppmanar han då att vi ska ha totalt fokus på Jesus som herre och förebild. Jesus har befriat oss. Han har gett oss en ny chans till kontakt med Gud. Och när vi kommer till texten då i Johannes evangeliet som jag strax ska läsa, så är alltså det här stora nära. Det är på gång. Ingen förstår liksom riktigt vad som ska hända utom Jesus själv. Vi vet ju. Vi har ju historiken. Temat är alltså vägen till korset. Men det ligger framför de här personerna som finns med i den här berättelsen. Och i det här läget så är det nog bara Jesus som förstår, som sagt, vad som ska hända. Så jag tänkte att nu läser vi texten till att börja med. Så ska jag försöka beskriva mitt perspektiv och min relation till händelsen och till Jesus efter det här. Nu ska jag försöka byta här så jag får texten också. Och då har vi alltså Johannes kapitel 12, vers 1-16. Och då står det så här. Ja, vi kan resa oss upp på, ja. Riktigt. Tack Monica. 6 dagar före påsken kom Jesus till Betania, där Lazarus bodde, han som Jesus hade uppväckt från de döda. Man ordnade där en måltid för honom. Marta passade upp och Lazarus var en av dem som låg till bords med honom. Maria tog då en hel flaska dyrbar äkta nardusbalsam och smorde Jesu fötter och torkade dem sedan med sitt hår. Och huset fylldes av doften från denna balsam. Men Judas Iskariot, en av lärjungarna, den som skulle förråda honom, sa: varför sålde man inte oljan för 300 denarer och gav dem till de fattiga? Det sa han inte för att han brydde sig om de fattiga, utan för att han var en tjuv. Han hade hand om kassan och tog av det som lades dit. Men Jesus sa: låt henne vara. Hon har sparat sin balsam till min begravningsdag. Det fattiga har ni alltid bland er, men mig har ni inte alltid. En stor mängd judar fick reda på att Jesus var där. Och det kom dit inte bara för hans skull, utan också för att se Lazarus som han hade uppväckt från de döda. Översteprästerna bestämde sig då för att döda Lazarus också, eftersom så många judar för hans skull gick ifrån dem och trodde på Jesus. Nästa dag när det många som hade kommit till högtiden fick höra att Jesus var på väg till Jerusalem, tog de palmkvistar och gick ut för att möta honom. Och de ropade: Hosianna, välsignad är han som kommer i Herrens namn. Han som är Israels konung. Jesus fick tag i en åsna och satte sig på den. Som det stod skrivet: Frukta inte, dotter Sion, se, din konung kommer sittande på en ung åsna. Lärjungarna förstod först inte detta, men när Jesus hade förhärligats kom de ihåg att allt som stod skrivet om honom, så hade man gjort med honom. Så lyder det heliga evangeliet. Då var det du, Kristus. Lite tjurig den där. Så, nu kanske det går. Det var alltså den texten som jag har baserat lite på det jag ska säga på. Och kanske då mest den första delen i Betania. En tanke som slår mig direkt när jag läser det här: hur lätt är det inte att falla in i kritik, att anfallas av kritikens ande? Judas går ju på Maria och tycker att hon slösar. Och just där och då så kan det ju verka logiskt. Men sen får ju vi som har historiken så att säga veta i texten att Judas har dolda motiv för den här kritiken. Det är inte riktigt som man säger. Då blir det lätt att vi kritiserar Judas. Men Jesus, som mycket väl förstår motivet och förstår vad Judas har i tankarna, han kritiserar inte Judas. Han förklarar istället den relation som Maria har till honom och som gör att hon offrar sin dyrbaraste ägodel. Återigen så ser vi tillsammans med en händelse tidigare i Betania att Maria har anat vem Jesus är. En gång tidigare så fick hon ju kritik igen för att hon ville vara nära Jesus. Och då var det systern Marta som kritiserade. Och även då fick Jesus förklara att Maria hade rätt fokus. Hon ville vara nära Jesus. Jesus vet att han har den svåra vägen framför sig till korset. Maria anar den, kan vi tro. Och därför så gör hon som hon gör. Nu så ska vi övergå till det perspektiv som jag har på det här och min relation till Jesus. Jag kom på när jag skulle förbereda det här ett minne från kyrkan här. Jag kommer alltså hit till kyrkan en söndag. Sätter mig i bänk nummer 2 som jag brukar göra. Det gjorde jag inte idag. Jag tycker gudstjänsten börjar och jag tycker allting är precis som vanligt. Det är inget konstigt alls. Och så är det någon som viskar bakom mig: titta, kyrkvärden har glömt att tända altarljusen. Så kan man väl inte göra. Och jag blev så jätteöverraskad, för jag hade inte ens märkt att lazarushuset var släckta. Det var liksom inte i mitt huvud. Och hade jag märkt det så hade jag kanske inte brytt mig om så mycket heller. Men den här grejen fick mig att fundera efter gudstjänsten. Vad hade hänt om jag hade hängt upp mig på de här ljusen som inte var tända? Skulle jag då ha tappat fokus på predikan och allt annat i gudstjänsten och gått hem besviken? Nu hände ju inte det, för gudstjänsten fungerade i övrigt perfekt och predikan, och jag gick hem och kände mig nöjd. Men sen har jag funderat mycket på det här som hände. Det fick mig att fundera över mitt perspektiv till Jesus också. Och i en församling så är vi ju faktiskt olika. Vi är i en samling väldigt olika människor med olika perspektiv på vår omvärld. Vissa saker är viktiga för en. Andra saker är viktiga för en annan. Jag tänker lite på hur man tänker på musiken. En älskar psalmerna. En annan gillar andra typer av sånger, till exempel läsarsångerna. En tredje tycker om det vi kallar för lovsångerna. Och jag gillar sångerna som det svänger om, även i kyrkan. Det är väl ingen slump att jag spelar trummor, eller hur? En gillar förnyelse, en annan gillar traditionen. Och då har jag gjort lite tokigt, tycker jag ibland nu då efterhand, att jag har lätt fallit just för den här kritikens ande och känt mig lite opposition mot det här traditionella och det andra tycker och tänker. Att det kanske inte är riktigt som jag tänker då. Men med tiden så har jag mjuknat på den punkten, för jag ser inte längre någon opposition mellan olika musikstilar, som jag tar som exempel nu då. Så länge det handlar om Jesus och min relation till honom. Lovsånger är sånger riktade till Gud, Jesus, anden. Andra sånger har inte den inriktningen, men har ibland av tradition kallats lovsånger. Och det stämmer egentligen inte riktigt. Men de har sin plats, för dessa sånger är också verktyg i gudstjänst, fast på ett annat sätt. Jag ser inte heller någon opposition mellan förnyelse och tradition. Därför att få, som Maria, få vara nära Jesus, det är det viktigaste i mitt liv. Det har hänt så mycket de senaste åren i min relation till Jesus, i min utveckling så att säga som kristen. Och man kan säga att så här blev mitt perspektiv till slut, att jag vill med tacksamhet och respekt för de som har gått före och det arbete de har gjort, se framåt i nyfikenhet på vad Jesus har beredskap för mig och för vår gemenskap, vår framtid. Och då brukar jag säga ibland, jag vill ha Jesus som nummer ett, min fru Monica som nummer två och barnen som nummer tre. Och sen kommer en massa annat kul som jag vill göra. Spela trummor. Köra flygsimulator i datorn. Var en glad pensionär om sådär drygt ett halvår. Resa med mera. Så händer en sak i mitt liv. Den 11 januari i år förändrades hela mitt framtidsperspektiv. För då fick jag diagnosen prostatacancer. En viss besvikelse infann sig då, därför att skulle jag nu inte få vara med om framtiden, få vara den här glada pensionären längre, skulle jag inte missa allt det jag ville göra. Så jag bad till Jesus, visa mig Jesus att du är med och att du inte har glömt bort mig. Och då hände någonting inom mig, för allting landade på plats i mitt inre. Och jag bestämde mig för att lita på Herren och åka med på den framtida resan, vart den än leder. Och helt plötsligt så var Jesus flera steg närmare. Och jag kände hans kärlek och omsorg. Och i varje skede i sjukvårdens behandlingsprocess som har varit sedan, ja, vad kan jag säga, december, då man började undersöka mig första gången, och fram till nu, så har jag känt att allt har fungerat bra. Och jag har haft kontakt med kunnig, omtänksam personal. Och Jesus sänder mig signaler att han finns. Precis som jag bad om. Jag har tidigare fått ord och bilder från Herren. Och det har ni kanske fått veta några gånger ibland. Ett tag så försvann det. Men nu har det som sagt kommit tillbaka igen. Det här med att få det. Det kommer ibland. Och det är inte så, händer inte så mycket ibland. Och det märkte ju många av er kanske för några veckor sedan. När jag var fram och sa vad jag hade fått för bilder, så att säga. Och jag är faktiskt lika förvånad varje gång. Varje gång jag får en sån, varje gång jag ska göra en predikan. Hur Jesus använder lilla mig. Och min plats vid trummorna, det är en plats för tillbedjan. Till och med när jag spelar mer profant med reminders, som det står på trummorna. För jag vet att Herren är med och välsignar även reminders. Och vi har fått göra så mycket saker som har varit bra. Och vi har så bra gemenskap. Även nästan, vi kan säga andlig gemenskap också. Jag kan se framåt. Även om jag förstår att min tid är utmätt. Men egentligen, det skulle ju ha varit i alla fall. Eller hur? Dagen då jag får följa med Jesus kommer. Men den kanske inte kommer så fort som jag först trodde ett tag där i januari. Jag har goda chanser att få många år till med livskvalitet. Trots den här sjukdomen. En del grupp på vägen kommer det säkert att bli under sommaren här nu med cellgift och sånt. Men det är också meningen att det ska ge mig ytterligare några år till framåt. Och som Monica och jag sa efter ett besök hos läkaren på sjukhuset. Tänk vilket privilegium vi har att få gå med Jesus när sånt här händer. De som inte har någonting att luta sig mot, hur klarar de sig, undrar vi. Vi har alltså en gåva från Gud som gör att vi klarar många smällar i livet. Man kan säga att vägen till korset gör skillnad för oss. Och det jag hoppas att förmedla med det här som jag har sagt nu, det är att vi som individer och grupp lyssnar på Jesus och sätter honom som nummer ett. Och att vi då får vara en gemenskap ledd av den helige ande. För då har vi det här ett gemensamt lovande framtidsperspektiv. För vi kommer att få så mycket på köpet. Av praktiska saker också. Och jag tror faktiskt den gången jag gjorde den första undersökningen att Herren talade genom min distriktsläkare, som är en underbar människa. Hon sa så här: ja, en sån här situation får oss att tänka på livet som vi borde ha tänkt på det från början. Och det tyckte jag var kloka ord från henne. Jag hoppas att du som sitter här får något mer av det här som jag har upplevt. Jag har fått mycket och jag kommer att få mycket framöver. Och det var det jag ville förmedla till dig idag. Att vägen till korset betyder någonting. Och jag skulle vilja be tillsammans med er. Tack Jesus för att du gick vägen till korset så att vi kan få gå med dig oavsett om vägen är knagglig eller jämn. Tack för att du finns här hos oss i vår gemenskap. Hjälp oss att lyssna på dig och göra det du vill att vi ska göra. så att vi får en framtid med utveckling och förnyelse här. På det sätt som du vill ha. Herre, vi ber ditt namn Jesus. Amen.
Vi ber trosbekännelsen tillsammans.